vi går nu över ett nytt pass.
Ja, vi har god kväll med Radio Nyhem. Och någonting som vi har kallat för dagens samtal. Där vi har möjlighet att prata lite längre med en gäst. Och känslan ska vara typ att vi sitter hemma hos dig i din soffa.
Mm-hmm. Oj.
Och vem har vi nu på besök ikväll då?
Felicia Ferreira heter jag.
Hej Felicia, välkommen.
Och när vi nu är hemma hos dig,
ja?
Hur ser det ut omkring oss?
Ja, men det är en gråblå divan liknande
turkos
soffa. Nej.
Inte grå.
Grå. Ja. Mer åt det grå.
Inte Porsche Miami blå så där.
Vi ska inte prata om mitt inredningsintresse. Okay. Det går inte jättedjupt, men ganska stort och öppet vardagsrum har vi. Det är ganska stökigt ofta.
Mm.
Vi är två barn och allmänt stökig familj. och så är det väl någon fotbollsmatch som rullar framför oss. För det är ständigt fotbollsmatch på vår tv hemma hos oss.
Aha, okay.
Jag vet inte hur fotbollsintresset är bland herrarna här i
Jola,
studion. Men...
Jag tror inte aldrig jag har sett en fotbollsmatch hemma hos mig.
Nähä, det har jag gjort.
Men däremot rally kan jag tänka mig. Aha, okay. Har de rullat ibland?
Det händer.
Ja, rally förekommer inte. Hemma.
Nej, det gör det inte hemma hos oss heller. Men däremot någon enstaka fotbollsmatch senast Champions League såg vi.
Det var någon final här de sista.
Ja, väldigt spännande. Många vet att du är chefredaktör, vd och ansvarig utgivare för tidningen Dagen.
Mm.
Men vem är egentligen Felicia Ferreira? Kan du beskriva dig med en mening?
Nej.
Försök.
Du får två då.
Ja. Alltså. Ja, jag är hemskt dålig på att prata om mig själv. Det är verkligen så. Men jag är en Norrköpingstjej kan man säga från början. Uppvuxen där. Östgöte, stolt sådan och har sen i hela mitt vuxna liv jobbat som journalist och i mediebranschen på massa olika sätt.
Mm.
Och journalistutbildad, har en master i affärsadministration, en magister i företagsekonomi dessutom.
Mm.
Jag har byggt på med bland annat.
Vad skönt.
Mm.
Vi misslyckades med det där med en mening helt klart.
Ja. Ja, men det var en lång mening.
Ja, men precis. Jag såg mest
den var okej.
Den var jättebra mening.
Jag är ju bättre på att intervjua andra.
jag misstänkte det.
Förhoppningsvis är det i alla fall.
Om man går tillbaks till, nu ska vi inte prata om ålder, det är inte det jag är ute efter. Men när du växte upp då, hur såg din uppväxt ut? Familjesituation och sådär.
Ja, jag växte till största delen upp med min mamma och besökte pappa på helger. Så mycket med mamma kan man säga. Min pappa var musiker. Men utvecklade under sin karriär ett alkoholmissbruk som präglade hans liv starkt. Framförallt de sista åren och även under min uppväxt en hel del. Så det är klart, det är en sån bit som jag också har återkommande skrivit om. Hur det har påverkat mitt liv och hur det har påverkat hur jag ser på... alkohol och den alkoholkultur som finns i det svenska samhället och hur det ser ut i frikyrkan eller inte och så vidare. Så har jag funderat väldigt mycket kring det där och drabbats mycket av det som barn. Min pappa var inte på något sätt bara en alkoholist, absolut inte. Men det är klart att den sjukdomen präglade en hel del av vår relation.
Finns alltid en människa bakom ändå?
I allra högsta grad. Och en intelligent, en duktig musiker och en jättefin fin människa. Men som blev väldigt svårt sjuk i alkoholism.
Mm. Mm. Alltså det var ganska mycket, ganska problematiskt missbruksproblematik då.
Mm. Ja, men absolut. Och det som påverkar ett barn mest är ju den här oförutsägbarheten, skulle jag säga. Mm. Som är svår att skydda sig från. Att en förälder som lovar att han i det här fallet ska vara nykter när man kommer och hälsa på, och sen så funkar det ändå inte och sådana saker. Eller man lovar att finnas där på en födelsedag men dyker inte upp, eller lovar och ja, sådär. Så det finns otroligt mycket sånt.
Det blir ett slags svek.
Ja, absolut. Så blir det ju verkligen. Man sviker, eller man är inte den förälder man ska vara. Så blir det absolut.
Vad hände med dig när han inte kom gång efter gång? Och...
Ja, men jag minns att det är lite olika för olika åldrar, men ganska mycket ledsen och besviken, och liksom att det kändes tungt i magen och sådär. Och sen samtidigt också så tyckte jag, det är väldigt vanligt, så tyckte jag synd om honom. Det är någonting man brukar kalla för medberoende, helt enkelt. Och jag ville liksom, men om jag gör så här, eller om jag är duktig, eller om jag hjälper honom på det här sättet, så kanske han mår bättre. Så det är en sån egenskap som är utvecklad väldigt starkt, och som väldigt många barn utvecklar, det här starka medberoendet. Man tänker att om jag bara, eller
just det, man,
liksom kring mig på något sätt.
Man försöker lösa problemet som barn då.
Ja, precis. Genom att vara superduktig, eller för andra barn kanske blir det istället att man är utåtagerande, eller det kan bli saker.
Mm. Vi pratade här om din barndom och din pappa som inte dök upp. Och det här är ju vanligare än vad vi någonsin fattar. Det är väldigt många som är med om föräldrar eller andra släktingar som bara inte är där, helt enkelt.
Hur påverkar det här dig? Har du tagit ställning mot exempelvis då alkohol och droger på ett tydligt sätt då? Eller
jag själv personligen valt att inte dricka alkohol. Dels av på grund av mina egna erfarenheter. Men också alla de runt omkring jag har sett som är drabbade också under hela mitt liv. Vart du än står och går så möter du någon, antingen en anhörig till någon som har en beroendeproblematik av något slag. Det kan ju handla om både alkohol, det kan handla om droger, medicin. Det finns så otroligt många som har svårt med kontrollen. Och jag tror inte att det är en frälsningsfråga huruvida man dricker alkohol eller inte. Men jag är helt övertygad om att det behöver finnas väldigt många frizoner. För det är väldigt många människor som är drabbade på ett eller annat sätt. Och väldigt många som dricker och som kanske bara har en riskproblematik. Det behöver inte vara så att de är fullblodsalkoholister, men det kan vara så att de tål inte alkohol jättebra. Så när de väl dricker så blir det inte bra för familjen, till exempel.
Ja, just det.
Det finns också väldigt mycket våld kopplat till beroendeproblematik och alkoholmissbruk. Även det här liksom festandet, skulle jag säga, väldigt mycket våld som händer, misshandel och annat, våld i nära relationer är kopplat också till den typen av beroendeproblematik. Så jag tänker att det är jätteviktigt att det finns många, många frizoner i samhället. Man kan inte kräva av hela majoritetssamhället att ta hänsyn kanske till en minoritet i det här fallet. Även om jag ju tror att skulle alkohol lanseras idag som någon ny grej, då skulle det förmodligen klassas precis som narkotika, som någonting olagligt. Men nu är det som det är. Och det finns folk som kan absolut dricka med måtta. Jag tänker att vi måste skapa frizoner, personer som inte dricker. Det är inget konstigt att också välja bort alkoholen. Att det ska inte vara något stigmatiserat.
Ja, just det, just det.
Nej, det har ju verkligen blivit märkligt i samhället. Man möts ju ganska ofta av den här attityden att är du helt dum i huvudet för att du inte dricker liksom. Jag har mött den så många gånger. Mm. Jag dricker ju heller inte av egentligen samma anledning som dig. Min farfar var alkoholist. Han var i Köpenhamn. Och min farbror gick samma väg och dog på samma sätt. Mm. Där han söp ihjäl sig. Mm. På den berömda danska ölen. Mm. Som ska vara så fin. Och eftersom jag är halvdansk så borde jag också dricka den där ölen. Mm. Som också nästan har tagit koll på min kusin. Mm. Men jag är väldigt glad att jag har gjort ett val. Mm. Att inte ens ge den chans. Mm. Jag är en sån där som inte kan göra någonting lagom, så att det hade nog inte blivit så bra. Mm. Men jag tänker att det har ju inte egentligen med min tro att göra.
Nej.
Utan det är ju ren självbevarelsedrift. Mm. Mm. Att välja att inte ens ge den chans. Mm.
Nu tog du upp ordet tro här. Om vi justerar lite ämnet och rör oss mot tro. Hur såg din egen personliga situation ut? Är det så att du har blivit troende frälst vid ett specifikt tillfälle, eller är det någonting som har vuxit in? Jag har vuxit in i det. Jag kan inte säga att då blir jag frälst, utan det har bara liksom kommit löpande.
Nej, jag är inte en av dem som har en särskild frälsningshistoria på det sättet. Utan min mamma blev kristen i vuxen ålder och jag, när jag fortfarande var barn. Mm. Och det var på det sättet som jag kom i kontakt med kyrkan och växte in i kyrkan. Sen så har ju den tron på ett mirakulöst och väldigt nådefullt och fint sätt, kan jag ändå tänka, bevarats, mognat och blivit min egen i vuxen ålder. Och den processen har varit väldigt viktig också för mig. Mm. Så jag är jättetacksam till att få den kontexten som barn redan, och få de kontakterna, de mötena, de upplevda gudsmötena. Men sen också att få fördjupa tron och liksom, ja, på något sätt förädla den här vandringen som det ändå är. Och den kan innehålla så otroligt mycket.
Ja, spännande. Och om vi rör oss lite grann emot din journalistik då. Var det någonting du drömde om när du var liten? Eller var det någonting som har vuxit fram?
Det där är en intressant fråga, för att jag får den med jämna mellanrum. Mm. Och så är det så lätt att liksom efterkonstruera saker och sådär. Och jag är nämligen så att jag har, i alla fall för tillfället och de senaste åren, lite dåligt långtidsminne. Så då blir det extra viktigt att fundera på, men hur var det egentligen? Mm. Men då har jag faktiskt haft kompisar från studietiden och så till hjälp. Och de påstår, och det, jag får väl tro på det och känner absolut igen mig i det. Men de påstår att jag väldigt tidigt i skolan sa jag ska bli journalist. Mm. Och det jag minns väldigt tydligt är att jag älskade att skriva. Jag hade väldigt fina lärare som uppmuntrade det, och jag skrev liksom mycket och långt och allt möjligt. Liksom. Hade mycket fantasi och sådär. Men älskade verkligen språket, att få formulera mig. Men sa också att jag ville bli journalist. Mm. Så det var någonting som lockade i det. Sen tror jag inte att jag har varit sådär väldigt strategisk i det, utan jag började med några små frilansartiklar i lokaltidningen och sen och liksom sådär, lite här, lite där, byggde på. Inga stora dramatiska grejer.
Och då bodde du fortfarande kvar i Norrköping?
Ja, precis. Sen jobbade jag en del med text. Jag flyttade till Kanada, sedermera en liten sväng och jobbade lite med text där. Och sen flyttade jag till Uppsala, där jag bland annat jobbade som journalist och sen redaktör också för Villatidningen. Någonting helt annat än, än det jag gör, än den typen av innehåll som jag jobbar med idag. Sen så startade det en ny kristen tidning i Uppsala, just där jag bodde då. Världen idag hette den. Och då rekryterade de mig som ungdomsredaktör, tror jag det var då. Mm. Och sen så har jag haft lite olika positioner och roller där. Så det var liksom en väldigt bra skola. Mm. Och jobbade sen som frilans igen. Och bland annat frilansade jag som krönikör på tidningen Dagens ledarsida. Och efter ganska tätt in på att jag hade börjat skriva där så blev jag också rekryterad dit i den roll jag har idag. Och där har jag ju varit i nu, det har blivit 10 år.
Oj!
Ja, det är 10 år. Det är ingen, varken jag eller någon annan känns det som förstår hur åren har gått så snabbt.
Nej, det är ju makalöst.
Ja.
Jag tänkte på Felicia som är vår gäst här ikväll. Om man tittar på chefredaktör i allmänhet och kanske i synnerhet på dagen. Vad innebär din dag för dig? En vanlig, hedlig arbetsdag?
Ja, och det är något av det som är så roligt med den här rollen. Att det är nästan ingen dag som är en andra lik. Jag ansvarar ju både för ytterst sett vårt innehåll och vår utveckling och vår profil och vår strategi. Men sen också vår ekonomi och vår affärsutveckling. Och sen har jag massor med jätteduktiga, briljanta medarbetare i olika roller som hjälper till med det här såklart. Men det gör ju att jag håller på med väldigt många olika saker om dagarna. Mm. Och allt ifrån då att ha kontakter med olika kristna miljöer eller olika personer och profiler eller bygga relationer. Eller att skriva själv en text en dag som behöver skrivas, en ledartext eller en krönika. Eller att läsa andras texter. Eller att hantera när det har blivit något knasigt i tidningen kanske och någon hör av sig. För jag är också ansvarig utgivare och därmed också juridiskt ansvarig fall som publiceras. Och vi publicerar någonstans kring 150 artiklar i veckan på dagen.se och har någonstans kring 250-300 000 sidvisningar varje vecka på våran sajt. Och så har vi många som läser papperstidningen förstås också. Mm. Men det är liksom full rulle kan man säga med massor med olika saker. Sen har vi ett 40-tal anställda strax under som jag ytterst sett är ansvarig för också även om vi har avdelningschefer och sådär. Och det kan hända mycket internt också som man behöver hantera.
Vad häftigt. Jag älskar ju det här. Vad ska man kalla det? Versatility. Ja. Att det är mycket olika grejer. Mm. En dag så är det som du sa förut inte likadan ut som den andra.
Nej.
Det bara rullar på. Det låter ju jättespännande.
Ja, men det är väldigt roligt.
Ja, jag förstår det. Om man tittar på, lite tidigare då så pratade vi om situationen med pressstöd och förändrat pressstöd. Och så. Jag tycker inte vi behöver prata så jättemycket om det. Men en sak som jag är jätteintresserad av det är dina drömmar för både personligen och för tidningen Dagen.
Mm. Jag tänker väldigt mycket just nu. Det finns, jag har många olika typer av drömmar såklart för Dagen. Men jag tänker väldigt mycket på det samtalsklimatet vi har i vårt samhälle. Och det mediala liksom klimatet och vad man känner att ambitionen bör vara där. Och där tycker jag att det allt mer har blivit väldigt förenklade samtal och väldigt förenklade argument och åsikter i all ära. Jag kan tycka det är jättespännande med lite tyckeri och åsikter, absolut. Mm. Det måste man ha för att det ska bli lite spänst också i samtal. Så det är inte så, men då tänker jag att journalistikens uppgift är att verkligen kontextualisera för människor. Att sätta in saker i ett sammanhang, i en kontext. Att göra saker begripliga. Saker som inte är enkla utan kanske snarare väldigt komplexa. Där finns det liksom ett journalistiskt hantverk. Mm. Att göra det begripligt för människor. Så det tror jag, där tror jag Dagen har en viktig roll. Och där vi kan spela en roll. Där vi också sätter in saker i en kontext som kanske inte alla andra gör. Mm. Eller alla andra medier. Det är ett otroligt brus och surr och ett otroligt informationssamhälle vi lever i där vi är översköljda av information och som sagt texter och ljud och bild och allt detta. Men att få komma med från ett lite annat håll där, lite andra perspektiv, mycket stå på de utsatta sida, de som kanske inte har en röst också, att lyfta det tänker jag blir viktigare än någonsin framåt för oss.
Tröttnar du ibland på det här med de trånga åsiktskorridorerna som man ju tyvärr märker ganska ofta? att alla ska tycka, och väldigt många påverkar och tycker att dagen ska göra det ena och det andra. Och...
Mm. Ja, nej, men det finns ju en hel del av också, absolut. Och, liksom, man kan ju tolka det på å ena sidan som att det finns ett starkt engagemang för dagen. Man vill att dagen ska vara min tidning, och då tycker jag att dagen borde vara mer av det här. Så kan det vara. Men sen finns det, och de liksom, åsikterna och de reflektionerna har jag mindre problem med. De är bra, de samtalen är bra. Däremot finns det ganska många som sitter på läktaren och anser sig ha liksom, bära på hela världen. Sanningar på massa olika sätt, och kanske egentligen aldrig skulle ha en prenumeration på dagen, men har väldigt mycket åsikter om vad dagen borde vara för någonting. Inte alldeles ovanligt att liksom, olika flanker, eller vad man ska säga då, också hör av sig i mailkorgen samma dag med en text där den ena personen tycker precis tvärt emot den andra, att nu borde ni ha vinklat det här så här, och så tycker någon nej, borde vara tvärtom. Mm. Så där gäller det ju att fundera lite på vilka är våra läsare, och vad vill de ha, vad behöver de, och vad tycker vi är viktigt som journalister också. Mm.
Jag har sagt det visserligen tidigare här i veckan, men jag förvånas ibland när jag sitter och läser i flödet på den digitala tidningen. Det kommer fram någonting som man inte ens tror existerar många gånger i de här kommentarerna. Det finns människor som, ja, man vet inte vad är det som händer? Vad är det som, åsikter och grejer som man tänker, finns den här människan på riktigt liksom? Mm.
Nej, det undrar vi också ibland. Men, och det där med kommentarsfält är alltid en sån här svår grej. Ska man bara stänga ner allt och, för att det blir inte alltid fräscht, eller blir det för stängt då så att säga? Det är en svår balansgång, för det är klart att det finns människor som ägnar sina liv åt kanske att sitta där bakom skärmen och att det har väldigt lite med deras verklighet egentligen att göra, men sitta och liksom skriva saker som bara inte leder till något konstruktivt överhuvudtaget. Men jag vet inte riktigt hur man rår på, och det verkar inte riktigt någon annan media eller dylik ha hittat någon jättebra lösning för heller. Man får bemöta där det behöver bemötas, och rensa bort och blocka där det behöver blockas också.
Ja.
Det börjar närma sig slutet för den här fantastiskt spännande samtalet.
Åh nej!
Jo.
Fast jag tyckte vi hade så trevligt.
Ja, fast inte riktigt. Jag bara funderar på, finns det någonting som vi inte vet om Felicia, som till exempel en hobby som inte vi har en aning om, eller
eller gamla förkindelser på något
sätt.
Vi hade en sån här personalfest här om veckan.
Mm.
Och då var det en liten festkommitté som skulle göra en tipspromenad. Och då ville de gräva fram något från min historia. De som undrade, vad skulle det kunna tänkas vara? Så ska jag våga mig på en bekännelse här nu då?
Mm. Vi testar.
Då berättade jag, och det var ingen som gissade rätt på den tipsfrågan, att det var jag. Det fanns tre olika personer som alternativ, ingen gissade på mig. Och det är att jag har varit medlem i Black Army, som man säger, AIKs, en av AIKs
support.
Lite,
oj,
wow!
Hetare support. I min ungdom.
Hur gammal var du?
Ja. Nej, men det är inte nyligen. Det är inte nyligen. Men tonåring, och då frågade den här reportern då hos mig, vad är det, men varför kan du säga något mer liksom om varför eller så där. Och dels hade jag en vän jag umgicks mycket med som var medlem där och tyckte jag skulle bli det också, men sen tänkte jag att det ändå hade något att göra med det här liksom, att vara lite i motsats till det här lite präktiga som fanns inom frikyrkan. Lite tuffare, lite så här hårdare på något sätt.
Vi pratade fotboll lite tidigare här.
Ja.
Är det kanske du som sätter på alla de här fotbollsmatcherna?
Nej, det är det inte. Det är min man. Det är okay. Min man. Eller min son. Ja, nej, så stort intresse har jag inte längre. Men
du håller på AIK?
Nej, jag får väl numera då säga, för i Portugal, jag är gift med en portugis, i Portugal är det nämligen så att familjen tillhör, har ett lag, punkt slut. Men helst inte olika lag.
Nej.
Och i det här fallet det portugisiskt lag, och då är det Sporting som, precis, som är vårt lag.
Okej, gissa vilket mitt lag är.
Är det svenskt?
Ja.
Då ska vi se... Stockholmsbaserat?
Nej.
Lite längre söderut?
Ja. Jaha. Var kommer jag ifrån? Och även Johanna nu med då.
Kalmar.
Jaha, okej, okay, då är det Kalmar. Då.
Har de ett lag?
Ja, de är faktiskt alltså, jag... fyra i allsvenskarna. Inte ens AIK lyckades spöa dem i år. Eller än så länge.
Ja, förlåt min okunskap.
Ja,
jag
det, helt okay. Det var ju rally.
Ja, det har jag mer kunskap om.
Jag har haft en jättetrevlig kväll med Felicia.
Ja, trevligt.
En skön soffa.
En jätteskön soffa.
Ja.
Schysst färg.
Ni är välkomna tillbaka.
Tack så mycket.
Tack.
Jag vill faktiskt spegla lite det du sa tidigare idag när vi pratade uppe vid Stråkenhallen när vi hade lite mer formell dagen-diskussion då, va? Ja, du nämnde att väldigt många hade nog haft svårt att tänka sig in i ett liv utan dagen.
Mm.
Och jag håller med om det. Jag hade haft väldigt svårt att se en vardag utan att gå in på dagens hemsida eller titta lite i tidningen som jag prenumererar på.
Ja, men det är bra. Alltså, ett liv kanske folk kan föreställa sig på dagen. Men det är ju jättefint att tacka för din lojalitet och ditt engagemang där. Men jag tror också att det blir en tomhet i liksom, det offentliga samtalet och också i det interna samtalet i kristenheten skulle nog bli lite fattigare också. Mm. Och ämnen som förföljelsen av kristna i världen skulle ha betydligt mindre plats i samtalet.
Absolut.
Och det finns många olika delar som där det skulle märkas, tror jag.
Och men det vill jag ju uppmana alla som lyssnar på det här att prenumerera på dagen. Ni kommer inte bli besvikna.
Precis. Jag är e-prenumererad, höll jag på att säga.
Ja, det är bra.
Jag är extremt dålig tidningsläsare. Alltså rent fysisk tidning.
Ja.
Men jag läser...
Sajten
funkar väldigt bra.
Ja, det är bra. Ja.
Jag är ju bilentusiast och jag prenumererar på flera biltidningar men jag hinner aldrig läsa dem.
Nej.
Det är lite kass faktiskt.
Tusen tack Felicia. Vi är jätteglada för att du är här och önskar dig
tack.
Guds välsignelse och all lycka framåt.
Tack så mycket. Tack.
Tack.